Klockan K av Agatha Christie med översättning av Einar Termenius, inläst av Nina Pressing för Saga. Prolog den 19 november. Gruppen kring brasan bestod nästan uteslutande av jurister eller juridiskt intresserade personer. Där var advokat Martindale och advokat Rufus Lord, unge Daniels, som hade skapat sig ett namn i Carstairs-processen, några advokater till, domaren Cleaver, Lewis i Lewis and Trench och gamle Mr. Treves. Treves var närmare 80 år och hade varit med om mycket under sitt långa liv. Han var delägare i en berömd advokatfirma och den mest berömde av firmans delägare. Han hade klarat oräkneliga, delikata fall utan att de hade behövt dras inför domstol. Han hade namn om sig att vara invigd i flera familjehemligheter än någon annan i England. Och han var specialist på kriminologi. Tanklösa personer brukade säga att Mr. Treves borde skriva sina memoarer. Mr. Treves visste bättre. Han visste att han visste för mycket. Fastän han för länge sedan hade dragit sig tillbaka från sin praktik fanns det ingen i England vars åsikt var så respekterad av medlemmarna av hans eget skrå. När hans tunna, distinkta röst höjdes blev det alltid tyst omkring honom. En vördnadsfull tystnad. Nu gällde konversationen en mycket omtalad process som dagen förut hade avslutats i Old Bailey. Det var en mordhistoria och den anklagade hade blivit frikänd. Sällskapet skärskådade fallet ur alla möjliga synvinklar och utsatte det för teknisk kritik. Det hade varit ett misstag av åklagaren att lita på ett av sina vittnen. Gamle de Pleach borde ha begripit vilket handtag han gav försvarsadvokaten. Unga Arthur hade gjort ett stort nummer av den där tjänsteflickans vittnesmål. När Bentmore gjorde sitt sammandrag av saken hade han vederbörligen framställt den i det riktiga perspektivet. Men då var olyckan redan skedd. Juryn hade trott flickan. Juryer var lustiga. Man kunde aldrig veta vad de skulle svälja, och tvärtom. Men fick de en gång någonting i huvudet så var det inte lönt att försöka att få det ur dem igen. De trodde att flickan talade sanning om bräckjärnet. Och så var det inte mer med det. Den rättsmedicinska bevisningen hade varit lite för vetenskaplig för dem. Alla de där långa termerna och den vetenskapliga jargongen på det hela taget. Förbaskat dåliga vittnen, de där rättsmedicinarna. De stod och hostade och harklade sig och kunde aldrig säga ja eller nej till en enkel fråga. Alltid hette det att under vissa omständigheter torde det kunna förhålla sig och så vidare. Småningom var ämnet uttröskat och allt eftersom replikerna började mattas spred sig en allmän känsla av att det var någonting som fattades. Det ena huvudet efter det andra vändes åt Mr. Treves till. Ty Mr. Treves hade ännu inte kommit med något bidrag till diskussionen. Småningom blev det tydligt att hela sällskapet väntade på några avslutande ord från sin vördade nestor. Mr. Treves satt tillbaka lutad i sin stol och putsade förstrött sina glasögon. Någonting i den allmänna tystnaden kom honom att titta upp. Vad falls? Sa han. Vad var det? Frågade ni mig något? Vi talade om Lamorne-processen, svarade unge Lewis. Han tystnade förväntansfullt. Ja, ja, sa Mr. Treves. Jag satt just och tänkte på den. Det blev alldeles tyst i rummet. Men jag lät nog fantasin löpa iväg med mig, sa Mr. Treves och fortsatte att putsa glasögonen. Det beror väl på att jag börjar bli gammal, kan jag tänka. Vid min ålder kan man ha rätt att låta sin fantasi spela lite, om man vill. Ja visst, sa unge Lewis, men han såg förbryllad ut.